Kapitel 3. Bleka skuggor. Rand grep Sidin och vävde flöden av luft som slet upp när Tell från kuddarna. Den gyllene harpan föll till golvet när mannen trycktes upp mot väggen. Han hängde ett par fot ovan marken, orörlig från halsen till anklarna. Jag har varnat dig, du får aldrig leda kraften när någon annan är i närheten, aldrig! När Tell la huvudet på sned, en egenhet som han hade, som om han försökte se på Rand ur ögonvrån, eller betrakta honom utan att själv bli sedd. Om hon hade sett det skulle hon ha trott att det var du. Hans röst var inte ursäktande, inte undergiven, men inte heller trotsig. Han tycktes anse att han gav en skälig förklaring. För övrigt såg du törstig ut. En hovbard ska vara uppmärksam på sin herres behov. Det var en av de små fåfängligheter han omgav sig med. Om Rand var draken återfödd måste han själv vara hovbard, inte bara en simpel lekare. Rand, lika irriterad på sig själv som arg på den andra, löste upp flödena och lät Nartell falla. Att gripa till våld mot honom var som att ge sig på en 10-årig pojke. Rand kunde inte se skölden som begränsade den andres tillgång till Shirin. Den var skapad av en kvinna, men han visste att den fanns där. Att flytta på en vinpokal var ungefär så långt när Tells förmåga sträckte sig nu. Lyckligtvis var skölden dold även för kvinnliga blickar. Nartell kallade detta knep att vränga, men verkade inte kunna förklara hur det gick till. Och om hon hade sett mitt ansikte och varit misstänksam. Jag var lika häpen som om bägaren hade kommit flygande av sig själv. Han stack pipan i munnen och skickade iväg ilskna rökpuffar. Hon skulle ändå inte misstänka någonting. Den andra slog sig ner bland kuddarna och tog upp harpan igen. Han slog an strängarna i en irrande melodi. Hur skulle någon kunna misstänka någonting? Jag tror inte riktigt på situationen själv. Om det fanns en antydan till bitterhet i hans röst var den för omärklig för att Rand skulle uppfatta den. Rand hade ibland också svårt att tro på detta, fast det var någonting som han själv hade arbetat nog så hårt för att uppnå. Mannen som satt framför honom, Jacin Nartell, hade även ett annat namn, Asmodin. Där han nu satt, förstrött spelande på sin harpa, såg Asmodin knappast ut som en av de fruktade förlorade. Han såg till och med tämligen bra ut. Rand förmodade att kvinnor skulle kunna finna honom tilldragande. Det verkade underligt att ondskan inte hade satt några yttre spår. Han var en av de förlorade, men istället för att döda honom dolde Rand hans identitet för Moraine och alla andra. Han behövde en lärare. Om det som gällde för de kvinnliga Aes Sedir som kallades vildbrukare stämde in även på män, hade han bara en chans på 4 att överleva om han försökte lära sig hantera kraften på egen hand. Och då tog han ändå inte med vansinnet i beräkningen. Hans lärare måste vara en man. Både Moraine och andra hade åtskilliga gånger inskärpt att en fågel inte kan lära en fisk att flyga, lika lite som en fisk kan lära en fågel att simma. Dessutom måste hans lärare vara någon med erfarenhet, någon som redan kunde allt det som Rand måste lära sig. Eftersom Aes Sedirna stillade alla män som kunde leda kraften så snart de hittade dem, och de hittade allt färre för varje år, hade han inte mycket kvar att välja på. En annan man som bara hade visat sig äga förmågan att leda kraften skulle inte veta mer än han själv gjorde. En falsk drake som kunde leda kraften. Om nu Rand kunde hitta någon som inte redan blivit infångad och stillad, skulle knappast ge upp sina egna drömmar om ära och storhet till någon annan som påstod sig vara draken återfödd. Vad som återstod, vad Rand hade lockat till sig, var en av de förlorade. Asmodin plockade ackord på måfå medan Rand satte sig på en kudde mitt emot honom. Det var viktigt att minnas att mannen inte hade förändrats, inte i grunden, sedan den länge sedan svunna dag då han hade vikt sin själ till skuggan. Det han gjorde nu skedde under tvång. Han hade inte självmant kommit till ljuset. Tänker du någonsin på att vända tillbaka, Nertell? Han var alltid noga med namnet. Det skulle räcka att viska Ash Modin för att övertyga Moraine om att han hade gått över till skuggan. Moraine och kanske andra med henne. Ett sånt misstag skulle kanske varken han eller Ash Modin överleva. Den andres fingrar stelnade på strängarna och hans min var helt uttryckslös. Vända tillbaka. Demondred. Ravin. Vem som helst av dem skulle döda mig så fort de fick se mig. Om jag hade tur. Alla utom möjligen Lanfear. Men du förstår nog att jag inte vill ta risken med henne. Semirag skulle kunna få ett klippblock att be om nåd och tacka för dödens gåva. Och vad gäller mörkrets herre? Den svarte, avbröt Rand bryskt, fortfarande med pipan mellan tänderna. Mörkrets herre var det namn som mörkvänner använde på den svarte. Mörkvänner, och de förlorade. Ash Modin godtog tillrättavisningen med en nick. När den svarte bryter sig fri. I hans tidigare så uttryckslösa ansikte syntes nu svårmodet i varje tum. Låt mig säga att jag hellre söker upp Semirag och överlämnar mig åt hennes nåd än att behöva drabbas av den svartes straff för förräderi. Desto bättre att du är här för att undervisa mig då. Sorgesamma toner började klinga från harpan. Musik om tårar och saknad. Dödsmarschen, sa Ash Modin samtidigt som han spelade. Sista satsen i passionskvädet, komponerat vid pass 300 år före kraftens krig av... Rand avbröt honom. Du undervisar inte särskilt väl. Så väl som man kan vänta sig under omständigheterna. Numera får du tag i Shaidin varje gång du griper efter den, och du kan skilja ett flöde från ett annat. Du kan skärma av dig, och kraften gör vad du vill att den ska göra. Han slutade spela och såg fundersam ut, utan att titta på Rand. Tror du verkligen att Lanfear avsåg att jag skulle lära dig allting? Om hon hade velat det skulle hon ha sett till att hålla sig i närheten, så att hon kunde länka samman oss. Hon vill att du ska leva, Luce Thurin. Men den här gången tänker hon vara starkare än du. Kalla mig inte så, fräste Rand. Men det verkade inte som Ash Modin hörde. Om ni planerade det här tillsammans, att få mig i fällan. Rand anade en anspänning hos Ash Modin, som om den förlorade prövade skölden som Lanfear hade vävt kring honom. En kvinna som kunde leda kraften såg ett sken kring andra kvinnor som omfamnade Shaidar och kände tydligt när de ledde kraften. Men han såg aldrig någonting hos Ash Modin och kände inte mycket. Om ni kokade ihop det med gemensamma krafter så har du låtit henne lura dig på mer än ett sätt. Jag har sagt att jag inte är någon särskilt bra lärare. Särskilt inte utan en länk. Ni planerade det tillsammans, inte sant? Nu betraktade han Rand ur ögonvrån, men likväl spänt. Hur mycket kommer du ihåg av att vara Luce Therin, menar jag? Hon sa att du inte mindes någonting. Men så skulle hon också kunna ljuga för självaste den svarte. Den här gången talade hon sanning. Med kraftens hjälp förde Rand en av klanhövdingarnas orörda vinbägare inom räckhåll. Redan en så kort kontakt med Shaidin kom honom att känna sig upplivad och nedsmutsad. Och det var svårt att släppa taget. Han ville inte tala om Luce Therin. Han var trött på folk som trodde att han var Luce Therin. Piphuvudet hade blivit alldeles hett av hans puffande, så han tog pipan i skaftet och gestikulerade med den. Om en länk skulle hjälpa dig att undervisa mig, varför länkar vi då inte samman oss? Ash Modin tittade på honom som om han hade frågat varför de inte åt sten. Sen skakade han på huvudet. Jag glömmer hela tiden hur mycket du inte vet. Du och jag kan inte bilda en länk. Inte utan att en kvinna förbinder oss. Du skulle kunna be Moraine, förmodar jag. Eller flickan, Egwen. Någon av dem kanske kan räkna ut hur man gör. Så länge du inte har någonting emot att de får veta vem jag är. Ljug inte för mig, Nartell, morrade Rand. Långt innan han mötte Nartell hade han förstått att mäns och kvinnors sätt att leda kraften var lika olika som män och kvinnor själva. Men det var inte mycket av det Nartell sa som han litade obetingat på. Jag har hört både Egwen och andra prata om hur Aesir länkar ihop sig. Om de kan göra det, varför kan i så fall inte vi det? Därför att vi inte kan. Ashmodins röst var irriterad. Fråga en filosof om du vill veta varför. Varför kan inte hundar flyga? Kanske är det vävens stora mönster som vill uppväga att män är starkare. Vi kan inte bilda länk utan dem. Men de kan göra det utan oss. Åtminstone upp till 13 stycken. Sen behöver de män för att göra cirkeln större. Rand var säker på att han hade ertappat Ashmodin med en lögn den här gången. Enligt Moraine hade män och kvinnor varit lika starka i att bruka kraften under sagornas ålder, och hon kunde inte ljuga. Han sa detta och tillade, de fem krafterna är likvärdiga. Jord, eld, luft, vatten och ande. Nartell slog an ett akord för varje. De är likvärdiga, det är sant. Och det är också sant att vad en man kan göra med någon av dem kan en kvinna också göra. Hon kan i varje fall använda dem på samma sätt. Men det påverkar inte att män är starkare. Vad Moraine tror är sant berättar hon som en sanning, vare sig det är det eller ej. Det är bara en av tusen svagheter hos deras löjeväckande eder. Han spelade en liten melodi som sannoliken lät löjeväckande. Vissa kvinnor är starkare i armarna än vissa män, men i stort sett förhåller det sig tvärtom. Detsamma gäller styrka i kraften, och i ungefär samma proportioner. Rand nickade sakta. Det låg någonting i det. Elaine och Egwen ansågs vara två av de starkaste kvinnor som gått i lära i tornet på minst 1000 år. Men en gång hade han mätt sin styrka mot deras, och senare hade Elaine erkänt att hon kände sig som en kattunge i gapet på en stor jakthund. Ashmodin var inte färdig. Om två kvinnor länkar sig samman fördubblar de inte sin styrka. En länk är inte så enkelt som att man lägger samman deltagarnas styrka. Men om de är tillräckligt starka kan de mäta sig mot en man. Och när de bildar en cirkel på 13 måste man se upp. 13 sammanlänkade kvinnor skulle kunna övermanna de flesta män, även om var och en av dem bara nätt och jämnt kan leda kraften. De 13 svagaste kvinnorna i tornet skulle kunna övermanna dig, eller vilken annan man som helst, utan minsta ansträngning. I Ara Doman snappade jag upp ett ordspråk. Ju fler kvinnor som är i närheten, desto försiktigare vandrar den vise. Det kan vara klokt att ha i åminnelse. Rand rös vid tanken på att han en gång hade befunnit sig mitt bland betydligt fler än 13 Aesir. Lyckligtvis hade de flesta av dem inte vetat vem han var. Om de hade det. Om Egwen och Moraine länkade sig samman. Han ville inte tro att Egwen skulle kommit så nära tornet och så långt från deras vänskap. Allt hon gör, gör hon helhjärtat. Och hon tänker bli Aesir. Precis som Elaine. Fast han hällde i sig halva vinbägaren i en klunk lyckades han inte riktigt skölja bort tanken. Vad mer har du att berätta om de förlorade? Det var en fråga som han säkert hade ställt 100 gånger. Men han hoppades alltid att det skulle gå att skrapa fram ännu något litet korn. Hellre det än att tänka på att Egwen och Moraine skulle länka sig samman för att... Jag har sagt allt jag vet. Ashmodin lät höra en tung suck. Vi var knappast nära vänner och ofta bittra fiender. Tror du att jag undanhåller dig någonting? Jag vet inte var de andra är, om det är det du vill veta. Utom Shamer, och du visste att han hade tagit Ilian som sitt kungarike redan innan jag berättade det.
Grendel vistades en tid i Aradoman, men jag skulle tro att hon har gett sig av därifrån nu. Hon är alldeles för förtjust i bekvämlighet. Jag misstänker att Mogadane också var någonstans västerut. Men spindeln hittar man aldrig om hon inte vill det själv. Ravyn har en drottning som keldjur. Men jag vet lika lite som du vilket land det är som hon regerar åt honom. Allt jag vet är att jag kanske kan hjälpa dig att hitta dem. Allt detta hade Rand hört förut. Det kändes som om man hade hört allt Ashmodin hade att säga om de förlorade 50 gånger redan. Så många gånger att det ibland var som om man alltid hade vetat det som den andra berättade för honom. Vissa saker önskade han nästan att han aldrig fått veta. Samurags nöjen till exempel, och annat begrep han inte. Dermandred hade gått över till skuggan för att han avundades Luce Tharwin Telamon. Rand kunde inte föreställa sig en avund som var så stark att den fick en att göra någonting, och sannoliken inte detta. Ashmodin hävdade att det hade varit tanken på odödlighet, av ändlösa åldrar fyllda med musik som hade förfört honom. Före omvändelsen hade han varit kompositör, påstod han. Obegripligt. Inte desto mindre kunde det i denna mängd av många gånger fasansfulla upplysningar dölja sig nycklar till hur han skulle överleva Tarmon Gaydon. Vad han än sa till Moraine så visste han att han skulle bli tvungen att möta de förlorade då, om inte förr. Han tömde vinbägaren och ställde den på golvet. Vinet förmådde inte skölja bort sanningen. Det hördes ett rasslande från pärldraperiet, och när han vände sig om såg han en grupp tysta, vitklädda gaishan stiga in. Några började samla in maten och drycken som hade dukats fram åt honom och klanhövdingarna, medan en annan, en man, bar fram en stor silverbricka till bordet. På den fanns ett par övertäckta fat, en silvermugg och två stora tillbringare i grönrandig keramik. Den ena med vin, den andra med vatten. En kvinnlig gaishan kom in med en guldlampa, redan tänd, som hon ställde bredvid brickan. Genom fönstren såg han hur skymningen började färga himlen orange-röd, och under den korta stunden mellan stekhet, värme och isande kyla var luften faktiskt riktigt behaglig. Rand reste sig upp när gaishan lämnade rummet, men dröjde med att följa dem. Vad tror du om mina utsikter att överleva sista striden, Nartell? Ashmodin, som var i färd med att dra fram ett par röd- och blårandiga yllefilter bakom sina kuddar, stannade upp, la huvudet på sned och tittade på honom på sitt sneglande vis. Du hittade någonting på torget den dag då vi möttes här. Glöm bort det, sa Rand barskt. Det hade varit två saker, inte bara en. Hur som helst förstörde jag den. Han tyckte det såg ut som om Ashmodin sjönk ihop en aning. I så fall kommer den svarte att sluka dig levande. För min egen del tänker jag skära upp mina pulsådror i samma stund som jag får veta att han är fri. En snabb död är bättre än vad jag annars skulle få. Han kastade filtarna åt sidan och stirrade dystert ut i luften. Tveklöst bättre än att bli vansinnig. Jag kommer också att drabbas av det nu. Du högg av banden som skyddade mig. Det fanns ingen bitterhet i hans röst, bara hopplöshet. Men om det fanns något annat sätt att skydda sig mot smittan, sa Rand. Om det på något sätt gick att få bort den, skulle du ändå ta livet av det i så fall? Ashmodins hesa skratt var synnerligen ironiskt. Så ta mig skuggan. Du måtte vara på väg att tro att du är skaparen själv. Vi är döda, båda två. Döda. Förblindar stoltheten dig till den grad att du inte kan se det? Eller är du bara för enfaldig, din eländiga fåraherde? Rand vägrade att bli ilsken. Varför gör du inte slut på det med en gång då? Frågade han med spänd röst. Jag var inte för blind för att se vad du och Lanfear hade i kikaren. Jag var inte för enfaldig för att lura henne och fånga dig. Om det inte finns något hopp, någon möjlighet, inte den minsta smula. varför är du då fortfarande i livet? Ashmodin gned sig om näsan, fortfarande utan att titta på honom. En gång såg jag en man hänga utför ett stup, sa han sakta. Kanten smulades sönder under hans fingrar och det enda som fanns inom räckhåll var en liten grästuva. Några långa strån med rötter som knappt satt fast i marken. Det var hans enda chans att kunna klättra tillbaka upp på klipphyllan. Så han grep tag i tuvan. Han skrockade till, men utan glädje. Han måste ha vetat att den skulle lossna.
Räddade du honom? Frågade Rand. Men Ashmodin svarade inte.
När Rand gick mot dörren hördes dödsmarschen åter klinga bakom honom. Pärltrådarna slöt sig bakom honom och de fem spjutjungfrur som hade väntat på honom i den breda, tomma korridoren gled mjukt upp på fötter efter att ha suttit på huk på de ljusblå golvplattorna. Alla utom en var långa för att vara kvinnor, om också inte för att vara ejlkvinnor. Deras ledare, Adeline, var bara dryga tvärhanden kortare än han själv. Undantaget, en kvinna med äldre hår vid namn Enaila, var inte längre än Egwen och mycket stingslig över sin ringa längd. Liksom klanhövdingarnas ögon var också deras blå, grå eller gröna, och deras hår, ljust, brunt, gult eller rött, var kortklippt, bortsett från en tofs i nacken. I bältena balanserades deras långa knivar av välfyllda pilkoger och på ryggen hade de fodral med pilbågar av horn. Var och en av dem bar tre eller fyra korta spjut med långa stålspetsar och var sin rund sköld av oxläder. De ejlkvinnor som inte var intresserade av hem, härd och barn hade sin egen krigarorden. Far Darius May, spjutets jungfrur. Han hälsade dem med en lätt bugning, vilket fick dem att le. Det var ingen ejlsed, åtminstone inte så som han hade lärt sig att göra det. Jag ser dig, Adeline, sa han.
Var är Joinde? Jag trodde hon var med er förut. Har hon blivit sjuk?
Jag ser dig, Randall Thor, svarade hon.
Hennes solbrända ansikte fick det ljusgula håret att se ännu blekare ut, och över ena kinden löpte ett tunt där.
Det har hon på sätt och vis. Hon har muttrat för sig själv hela dagen. Och för mindre än en timme sedan gick hon för att lägga en brudkrans framför Garan av Girets sept i Goshens klan. Några av de andra skakade på huvudet. Att gifta sig betydde att man avsade sig spjutet. Imorgon är hans sista dag som hennes gaishan. Joinde Esherat av Svartklippans sept, tillade hon menande. Det var betydelsefullt. Giftermål med män eller kvinnor som tagits till Gaishan var ganska vanligt, men mycket sällsynt mellan klaner som låg i blodsfejd, även om fejden var vilande. Det är en sjukdom som sprider sig, sa Enaila hetsigt. Hennes röst glödde ofta lika starkt som hennes hår. Varje dag sedan vi kom till Ruidin har en eller två jungfrur flätat sin brudkrans.
Rand nickade och hoppades att han såg medkännande ut.
Det var hans fel. Han undrade hur många som skulle ta risken att stanna i hans närhet om han berättade det för dem. Allihop förmodligen. Heden skulle hålla dem kvar, och de kände lika lite fruktan som klanhövdingarna. Än så länge var det åtminstone bara bröllop det handlade om. Till och med spjutjungfru skulle nog tycka att det var bättre än vad vissa andra hade fått uppleva. Kanske. Jag är strax redo att gå, sa han. Vi väntar tålmodigt, sa Adeline.
Tålamod var dock knappast vad de utstrålade.
Allihop tycktes vara på vippen att fara ut i någon plötslig rörelse. Det tog honom faktiskt inte lång tid att göra det han ville, nämligen att väva samman flöden av and och eld till en sköld runt rummet och knyta samman den så att de förblev där utan hans hjälp. Vem som helst kunde gå in eller ut, utom en man som kunde leda kraften. Om han själv eller Ashmodin försökte passera dörröppningen skulle det vara som att gå genom en mur av solid eld. Han hade kommit på detta sätt att väva flödena. och att Ashmodin, blockerad som han var, var för svag för att ta sig igenom dem av en slump. Det var inte troligt att någon skulle bry sig om en lekares förehavanden. Men om någon undrade var svaret helt enkelt att Jesse Nartell hade valt att sova så långt från alla ale-krigare som det gick att komma i Ruidin. Det var ett val som åtminstone Hernan Carderes vakter och vagnförare kunde förstå. Och på detta vis visste Rand precis var mannen vistades om natten. Spjutjungfrurna ställde inga frågor. Han gick därifrån. Spjutjungfrurna följde honom i spridd formation. De var vaksamma, som om de väntade sig ett överfall när som helst. Ashmodin spelade fortfarande sin sorgesång. Med utsträckta armar gick Mert längs kanten på den torra fontänen, allt medan han sjöng för männen som betraktade honom i det svinnande ljuset. Vi dricker av vinet tills det är slut, och tystar med kyssar tösernas tjut, och kastar tärning tills vi ger oss ut för att dansa med skuggornas jack. Luften kändes sval efter dagens hetta, och han ägnade en flyktig tanke åt att knäppa upp sin eleganta gröna sidenrock med guldbroderier. Men drycken som Ale kallade Ushquay fick det att surra som av en svärm väldiga flugor i hans huvud, och tanken fladdrade bort. På en piedestal mitt i den dammiga bassängen stod en grupp vita stenstatyer föreställande tre kvinnor, 20 fot höga och utan kläder. Alla tre hade ena handen utsträckt och den andra om ett stenkrus som låg över kvinnans axel och där vatten skulle forsa fram. Men nu saknade en av dem huvudet och den utsträckta armen, medan en annan höll i ett krossat krus. Vi dansar allt under månens sken och håller om livet på flickan len. Men säg, vill du rida med mig sen för att dansa med skuggornas jack? Allt en skön sång att sjunga om döden, hojtade en av vagnsförarna på kraftigt lugarermål. Carderes kara stod för sig själva i en liten klunga, en bit från ejlmännen kring fontänen. De var alla hårdföra karar med väderbitna ansikten. Men de var säkra på att ejlkrigarna kunde skära halsen av dem för ett oförsiktigt ögonkast. Min gamla mormor pratade ibland om skuggornas jack, fortsatte lugarden med de stora öronen. Det är inte rätt och riktigt att sjunga om döden på det viset. Mert ägnade några luddiga tankar åt sången som han hade sjungit och gjorde en grimas. Ingen hade hört dansa med skuggornas jack sedan Aldershare föll. I sitt huvud kunde han fortfarande höra sångens trotsiga ord sjungas när gyllene lejonen gjorde sitt sista hopplösa utfall mot Arthur Hökvingesär som hade omringat dem. Han hade åtminstone inte pladdrat på gamla språket den här gången. Han var inte hälften så drucken som han verkade, men han hade nog fått i sig lite för många muggar av Ushquay ändå. Drycken såg ut och smakade som brunt vatten, men sedan var det som att få en åsnespark i huvudet. Är jag inte försiktig, släpar Moraine med mig till tornet. Fast då fing jag åtminstone komma ut ur öknen och bort från Rand. Kanske var han fullare än han trodde, om han tyckte att det var ett gott byte. Han bytte till knåparen i köket. Knåparen i köket, han har ett fasligt sjå. Husfrun är en våning upp, tar festdagsklänning på. Hon dansar nerför trappan, av muntra tankar full, och sjunger, rare knåpare, kom laga min kastrull. Några av Carderes män stämde in i sången medan Mert dansade tillbaka till stället där han hade börjat. Ejlmännen gjorde det inte. Hos dem sjöng aldrig män annat än krigssånger och klagovisor för de döda. Likadant var det hos spjutjungfrurna, utom när de var för sig själva. Två ejlmän satt på huk på fontänkanten. De visade inga tecken på att ha påverkats av den Ushquay som de hade druckit, utom möjligen att deras ögon var en liten aning beslöjade. Han skulle bli glad när han kom tillbaka till trakter där ljusa ögon var en ovanlighet. Under hela sin uppväxt hade han bara sett bruna och svarta ögon, utom Rands. Några få träbitar, maskstungna armstöd och ben från gamla stolar låg på de stora, flata gatstenarna på en yta som åskådarna lämnat fri. Invid fontänen låg ett tomt rött keramikkrus tillsammans med en silverbägare och ett annat krus som fortfarande innehöll Osquai. Spelet gick ut på att man drack en slurk och sedan med sin kniv försökte träffa ett föremål som kastats upp i luften. Ingen av Carderes män ville spela tärning med honom, inte när han vann så ofta som han gjorde, och de spelade inte kort. Knivkastning antogs vara en annan sak, särskilt när det var Osquai med i leken. Han hade inte vunnit lika ofta som han brukade med tärningarna, men ett halvdussin hamrade guldbägare och två skålar låg innanför bassängkanten nedanför honom, tillsammans med några armband och halsband med rubiner eller månstenar, samt en liten samling mynt. Invid vinsterna låg hans platta, bredbrättade hatt och ett besynligt spjut med svart skaft. Vissa av föremålen var rent av tillverkade av Ailes egna guldsmeder. Det var mycket vanligare att de betalade med något de tagit som krigsbyte än med mynt. Coman, en av de båda Ailekrigarna på bassängkanten, tittade upp mot honom när han slutade sjunga. Ett vitt ärr löpte snett över hans näsa. Du är nästan lika skicklig med knivarna som du är med tärningarna, Matrim Cawthon. Ska vi sätta stopp här? Ljuset börjar ta slut. Det är gott om ljus, Matt kisade mot himlen. Här nere i Ruidins dal var allting insvept i bleka skuggor, men himlen var fortfarande tillräckligt ljus för att det skulle gå att urskilja saker framför den. Min farmor skulle kunna kasta kniv i det här ljuset. Jag kan göra det med förbundna ögon. Jenrick, den andra av de hukande ailmännen, såg sig om bland åskådarna. Är det kvinnor här? Han var byggd som en björn och ansåg sig själv vara en lustig kurre. En man talar aldrig på det där sättet, utom när det finns kvinnor att imponera på. De spjutjungfrur som var spridda bland åskådarna skrattade lika högt som någon annan, kanske ännu högre. Tror du inte att jag kan det, muttrade Mert och drog av sig den mörka sjal som han bar runt halsen för att dölja märkena efter hängsnaran som en gång suttit där. Ropa bara nu när du kastar upp den, Coman. Han knöt snabbt sjalen över ögonen och drog en av sina knivar ur armen. Det var helt tyst, bortsett från åskådarnas andetag. Inte drucken. Jag är fullare än en spelemans hundracka. Och likväl kände han plötsligt hur turen var med honom, kände den där sugande känslan som han erfor när han visste hur många prickar tärningen skulle visa redan innan den slutat rulla. Han kände sig lite klarare i huvudet. Kasta upp den, brummade han med lugn röst. Nu, ropade Coman, och i en blixtsnabb rörelse for Märts arm bakåt och sedan framåt. I tystnaden hördes dunklet av stål i trä lika högt som smällen när måltavlan föll i marken. Ingen sa ett ord när han åter tog ner sjalen runt halsen. På den öppna platsen låg en bit av armstödet till en stol, inte större än hans hand, med kniven begravd precis i mitten. Coman hade tydligen försökt hyfsa oddsen. Nu hade han inte angett någon särskild måltavla. Plötsligt insåg han att han inte hade slagit vad om någonting heller. Till sist var det en av Carderes karar som hojtade. Det var då den svartes egen tur. Tur är en häst att rida som alla andra, sa Mert för sig själv. Var den än kom ifrån? Inte för att han visste varifrån hans tur kom. Han försökte bara rida på den, bäst han förmådde. Fast han hade talat så tyst tittade Jendrick upp på honom med rynkad panna. Vad sa du, Matrim Cawthon? Mert öppnade munnen för att upprepa det men stängde den igen när han hörde orden i sitt huvud. Sene sovoja kabadonde eindovienja. Gamla språket. Ingenting, muttrade han. Jag bara pratar för mig själv. Åskådarskaran hade börjat tunnas ut. Jag tror faktiskt det börjar bli för mörkt för att fortsätta. Coleman satte foten på träbiten så att han kunde dra loss Märts kniv och ge den till honom. Någon annan gång kanske, Mertrim Cawthon. Någon annan dag. Det var Ailes sätt att säga aldrig när de inte ville säga det rent ut. Märt nickade medan han stack tillbaka kniven i en av slidorna han bar innanför ärmen. Det var likadan som den gången då han hade fått 6 sexor 23 gånger i rad med tärningarna. Han kunde knappast klandra dem. Att ha tur var inte så fantastiskt som man kunde tro. Med viss avund såg han att ingen av de båda älmännen vacklade när de sällade sig till de andra och gick därifrån. Märt drog fingrarna genom håret och satte sig tungt ner på bassängkanten. De minnen som förut hade varit utspridda i hans huvud, likt russin i en kaka, hade nu börjat blanda sig med hans egna. I en del av sitt medvetande visste han att han var född för 20 år sedan i Tjufloden. Men samtidigt mindes han tydligt hur han ledde det flankangrepp som fick trollocken att fly i Meigandre. Hur han hade dansat vid Tarman Devins hov, hundratals andra saker, tusentals. Mest var det strider. Han mindes hur han dött fler gånger än han ville tänka på. Det fanns inte längre några sömmar mellan de olika liven. Han kunde inte skilja sina egna minnen från de andra om han inte ansträngde sig. Han sträckte handen bakåt, satte den bredbrättade hatten på huvudet, fiskade upp det besynliga spjutet och lade över knäna. Istället för en vanlig spjutspets hade det vad som såg ut som en 2 fot lång svärdsklinga stämplad med 2 korpar. Lärn sa att klingan hade skapats med kraftens hjälp under skuggans krig, det som också kallades kraftens krig. Väktaren påstod att den aldrig skulle brytas och aldrig behövde vässas. Märt tänkte inte lita på det om han inte blev tvungen. Må så vara att klingan hade hållit i 3000 år, men han litade inte gärna på kraften. Längs det svarta skaftet löpte en text med lutande bokstäver med ännu en korp i vardera änden. Både bokstäverna och fåglarna var inlagda med någon metall som var ännu mörkare än träet. Det var det gamla språket, men det kunde han förstås läsa nu. Sålunda är vårt avtal skrivet. Sålunda är överenskommelsen ingången. Tanken är tidens pil, minnet bleknar aldrig. Det som äskats är givet, priset har betalats. Ett halvt milsteg bort längs den breda gatan låg ett torg som skulle ha ansetts stort i de flesta städer. Ailköpmännen hade gått därifrån för natten, men deras paviljonger stod kvar, gjorda i samma gråbruna ylleväv som Ail använde till sina tält. Hundratals handelsmän hade kommit till Ruidin från hela öknen och samlats till den största marknad som Ailfolket någonsin hade sett. Och för var dag som gick kom det fler. Handelsmännen hade varit bland de första som verkligen hade bosatt sig i staden. Märt ville helst inte titta åt andra hållet, mot den stora öppna platsen i stadens mitt. Han kunde urskilja Carderes vagnar som väntade på att packas med än fler saker imorgon. Samma eftermiddag hade några av kararna baxat upp vad som såg ut som en vriden dörrkarm av rödsten på en av dem. Och Moraine hade varit noga med att den surrades fast, precis som hon ville ha den. Han var inte säker på hur mycket hon visste om den och han tänkte inte fråga henne. Det bästa vore om hon glömde att han fanns. Även om det var att hoppas väl mycket. Men vad hon än visste så var han säker på att han visste mer. Han hade gått in genom den, som en dåre på jakt efter svar. Istället hade han kommit ut med huvudet fullt av andra mäns minnen och med en snara om halsen. Han rättade till sjalen. Och så 2 saker till. En silvermedaljong i form av ett rävhuvud som han bar under skjortan. Och vapnet som vilade över hans knän. Inte mycket till gottgörelse. Han drog ett finger längs skriften. Minnet bleknar aldrig. Figurerna på andra sidan den där dörrkarmen hade ett sinne för humor som kunde passat en ejlman. Lyckas du alltid med det där? Han snodde runt med huvudet och såg på spjutjungfrun som just hade slagit sig ner bredvid honom. Hon var lång till och med för att vara ejl, kanske längre än han själv, med hår likt spunnet guld och ögon som en klar morgonhimmel. Hon var äldre än han, kanske 10 år, men sånt hade aldrig avskräckt honom. Fast å andra sidan tillhörde hon far Darius May. Jag är Melindra, fortsatte hon, av Jumaisept. Lyckas du alltid med det där? Hon menade knivkastningen, förstod han nu. Hon hade sagt vilken sept hon tillhörde, men inte vilken klan. Det gjorde aldrig Eil, såvida inte... Hon måste vara en av de Shaido-jungfru som hade kommit för att sluta sig till Rand. Han begrep inte mycket av deras ordnar, men när det gällde Shaido mindes han allt för väl hur de försökt spetsa honom på sina spjut. Kaladin tyckte inte om någon som hade med Rand att göra, och Shaido hatade alla som Kaladin hatade. Å andra sidan hade Melindra kommit hit till Ruidin, en spjutjungfru. Men hon log och det fanns ett inbjudande ljus i hennes blick. För det mesta, sa han sanningsenligt. Hans tur var alltid god, även när han inte kände den verka inom sig. När han gjorde det var den fullkomlig. Hon skrattade mjukt och leendet blev bredare, som om hon trodde att han skrävlade. Kvinnor tycktes alltid avgöra om man ljög eller ej utan att titta på bevisen. Ifall de tyckte om en brydde de sig hur som helst inte om det, eller kunde bestämma sig för att tro på till och med den mest hårresande fabel. Spjutjungfrur kunde vara farliga, oavsett vilken klan de tillhörde. Det kunde alla kvinnor, det hade han lärt sig alldeles på egen hand. Men den blick Melindra vände mot honom var absolut inte ointresserad. Han stack ner handen bland vindskotset och plockade upp ett halsband med guldspiraler, var och en med en djupblå safir i mitten. Den största var lika stor som ytterdelen på hans tumme. Han mindes en tid, i sitt eget minne, då den minsta av dessa stenar skulle ha fått honom att börja svettas. De passar till dina ögon, sa han och lade tunga smycket i hennes händer. Han hade aldrig sett en jungfru bära någon sorts grannlåt, men hans erfarenhet var att alla kvinnor tyckte om smycken. Märkligt nog tyckte de nästan lika mycket om blommor. Det var någonting han inte kunde begripa sig på, men å andra sidan erkände han villigt att han förstod kvinnor mindre än han förstod vare sig sin tur eller det som hade hänt på andra sidan av den vridna dörrkarmen. Hon höll upp halsbandet. Ett utsökt arbete, sa hon. Jag godtar ditt erbjudande. Smycket försvann ner i hennes bältespåse och hon böjde sig fram för att skjuta hans hatt bak i nacken. Du har fina ögon. Som mörk polerad bärnsten. Hon vred sig runt mot honom och drog upp fötterna på kanten. Där satt hon och betraktade honom med armarna runt knäna. Mina spjutsystrar har berättat om dig. Mert drog hatten på plats igen och tittade misstänksamt på henne under brättet. Vad hade de berättat? Och vad menade hon med erbjudande? Det var bara ett halsband. Den inbjudande blicken var borta. Nu såg hon på honom som när en katt iakttar en mus. Det var bekymret med spjutjungfrorna. Ibland var det svårt att veta om de ville dansa, kyssas eller döda en. Gatan var nästan tom och skuggorna djupnade allt mer. Men han såg att det var Rand som korsade vägen en bit bort med pipan instucken mellan sammanbitna tänder. Han var den enda mannen i Ruidin som det var rimligt att se ute på promenad med en handfull far Darius May. De är alltid kring honom, tänkte Mert. Bevakar honom som en flock varghonor och gör allt han säger åt dem. En del män skulle ha avundats honom detta. Inte Mert. Oftast inte. Om det hade varit en hop av flickor som Isendri istället... Ursäkta mig ett ögonblick, sa han hastigt till Melindra. Han lutade spjutet mot den låga muren kring fontänen och satte av i språng. Det surrade fortfarande i hans huvud, men inte lika ljudligt som förut, och han raglade inte. Han var inte orolig för sitt byte. Ale hade mycket klara uppfattningar om vad som var tillåtet. Att ta någonting under en räd var en sak, att stjäla någonting en helt annan sak. Cardiras män hade lärt sig att hålla händerna i sina egna fickor efter att en av dem blivit ertappad med stöld. Efter att ha pryglat honom tills han var randig från axlarna till hälarna hade Ale skickat iväg honom ut i öknen. Den enda vattenlägel han fick ta med sig skulle inte ha räckt långt på hans väg till drakmuren, ens om han fått behålla några av sina kläder. Numera plockade Cardiras män inte ens upp en kopparslant som de hittade på gatan. Rand? Den andra stegade vidare, omgiven av sin eskort. Rand! Rand var inte ens 10 steg bort, men han saktade inte in. Några av jungfrurna tittade på Matt, men inte Rand. Plötsligt kände sig Matt frusen, och det hade ingenting att göra med att solen hade gått ner. Han fuktade läpparna och talade igen, inte särskilt högt den här gången. Luce Therin. Och Rand vände sig om. Matt önskade nästan att han inte hade gjort det. En stund stod de bara där och såg på varandra i skymningsljuset. Matt tvekade inför att gå närmare. Han försökte intala sig att det var på grund av spjutjungfrurna. Erdelin hade varit en av dem som lärt honom den så kallade leken jungfrukyssen, som han inte skulle glömma i första taget. Eller leka igen, om han hade någonting att säga till om. Och han kunde känna hur Enailas blick borrade sig in i hans huvud. Vem kunde tro att en kvinna skulle explodera som olja gjuten på eld, bara för att man sa att hon var den sötaste lilla blomma man någonsin sett? Rand, ja. Han och Rand hade vuxit upp tillsammans. De båda och Perrin, smedens lärling hemma i Imonswall, hade jagat tillsammans, fiskat tillsammans, traskat hela vägen genom sandhöjderna till dimbergen och sovit under stjärnorna. Rand var hans vän. Det var bara det att han numera var en vän som kanske skulle krossa skallen på honom utan att mena det. Perrin var kanske död på grund av Rand. Han tvingade sig att förflytta sig inom armslängds avstånd från den andra mannen. Rand var nästan huvudet högre än han, och kvällsdunklet fick honom att verka ännu resligare. Kallare än han varit förut. Jag har funderat, Rand. Matt önskade att han inte hade låtit så hes. Han hoppades att Rand skulle lystra till sitt rätta namn den här gången. Jag har varit hemifrån länge nu. Det har vi båda, sa Rand lågmält. Länge. Plötsligt skrattade han till, inte högt, men nästan som den gamle Rand. Börjar du längta efter att mjölka din fars kor? Matt kliade sig på örat och flinade lite grann. Inte just det, kanske. Han skulle inte vara ledsen om han aldrig mer såg insidan på en ladugård. Men jag tänkte att jag kanske kunde följa med Cardiras vagnar när de far. Rand var tyst. När han talade igen hade munterheten försvunnit. Hela vägen till Tarvalon. Nu var det Märts tur att tveka. Han skulle väl aldrig lämna ut mig till Moraine. Skulle han det? Kanske, sa han nonchalant. Jag vet inte. Det är väl dit Moraine skulle vilja ha mig. Jag kanske hittar något sätt att komma tillbaka till Tjufloden. Se efter om allt är som det ska hemma vid. Se efter om Perrin lever. Se om mina systrar gör det, och min mor, och farsgubben. Vi måste alla göra vad vi måste, Matt. För det mesta inte vad vi vill, vad vi måste. Matt tyckte att det lät som en ursäkt, som om Rand bad honom att försöka förstå. Men han hade själv gjort vad han måste några gånger. Jag kan inte skylla honom för Perrins öde, inte bara honom. Det är förbanne mig ingen som har tvingat mig att följa Rand i hälarna som någon fördömd knähund. fast det var inte riktigt sant heller. Han hade blivit tvingad, inte bara av Rand. Du hindrar mig inte från att fara. Jag försöker inte tala om för dig hur du ska komma och gå, Matt, sa Rand med trött röst. Det är tidens hjul som formar väven, inte jag. Och ingen vet hur hjulet vrider sig. Han lät precis som en annan ejser det. Rand vände sig om för att gå, men hejdade sig och tillade. Lita inte på Cadera, Matt. I vissa avseenden är han minst lika farlig som någon annan man du har träffat. Lita inte på honom en sekund, för då kan du få halsen avskuren. Och du och jag är inte de enda som skulle sörja det. Sen var han försvunnen längs gatan i det allt tätare mörkret med jungfrurna kring sig som smygande vargar. Märt stirrade efter honom. Lita på handelsmannen? Jag skulle inte lita på Cadere om han så var inknuten i en säck. Så det var inte Rand som formade väven. Han var allt bra nära. Redan innan någon av dem visste att profetian hade någonting med dem att göra hade de fått veta att Rand var Taveren, en av de sällsynta individer som istället för att hjälplöst fogas in i väven själva tvingade väven att forma sig kring dem. Matt kände till detta med att vara Taveren. Han var det själv, om också inte lika starkt som Rand. Ibland kunde Rand påverka människors liv, ändra deras förlopp, bara genom att befinna sig i samma stad. Perrin var också Taveren, eller hade varit. Moraine hade ansett att det måste betyda någonting. Detta att hon funnit tre unga män som vuxit upp i samma by och som alla var utvalda av ödet att vara Taveren. Hon tänkte passa in dem i sina planer. Vad nu dessa kunde bestå i. Detta med att vara Taveren ansågs som något stort och fint. Alla Taveren som Matt hade lyckats ta reda på någonting om hade varit män som Arthur Hökvinge eller kvinnor som Ambriam and Sherad, som enligt sägnerna skapat 10 rikens förbund efter världsfallet. Men ingen av sägnerna sa någonting om vad som hände när en Taveren kom i närheten av en annan med Rands styrka. Det var som att vara ett löv i en strömvirvel. Melindra stannade bredvid honom och räckte honom hans spjut och en tung säck i grovt tyg. Det skramlade om den. Jag la dina vinster i den här åt dig. Hon var längre än han, gott och väl 2 tum. Hon kastade en blick efter Rand. Jag har hört att du är nästan bror till Randall Thor. På sätt och vis, sa han torrt. Det spelar ingen roll, sa hon och spände blicken i honom med händerna i sidorna. Du drog till dig mitt intresse, Matt Cawthon, redan innan du gav mig din honörsgåva. Inte för att jag kommer att avsäga mig spjutet för dig förstås, men jag har haft ögonen på dig i flera dagar. Du ler som en pojke som tänker hitta på rackartyg. Det tycker jag om. Och dina ögon? I det avtagande ljuset var hennes leende brett och dröjande och varmt. Jag tycker verkligen om dina ögon. Matt rättade till hatten, trots att den inte hade suttit snett. Från jägare till villebråd på ett ögonblick. Så kunde det vara ibland med älkvinnor, särskilt spjutjungfrur. Betyder de 9 månarnas dotter någonting för dig? Det var en fråga han ibland ställde till kvinnor. Fel svar skulle få honom att lämna Ruidin redan i natt, om han så skulle få gå hela vägen ut ur öknen. Ingenting, sa hon. Men det finns en del saker jag tycker om att göra i månljus. Hon la armen om hans axlar, tog av honom hatten och började viska i hans öra. Det dröjde inte länge förrän hans leende var ännu bredare än hennes.